Det är torsdag och det är lunch i Almedalen.
Och det är en dag som förstås präglas av mordet på Ing-Marie Wieselgren.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Det är ju nästan precis ett dygn sedan det hände när vi spelar in det här.
Ja, och polisen har precis hållit presskonferens ihop med åklagaren och gett lite mer information. Man visste ju väldigt lite till en början som det alltid är i sådana här lägen. Och det de har sagt var att det inte var ett slumpmässigt valt offer, utan motivet handlar om hennes arbete inom psykiatrin. Ing-Marie Wieselgren var ju psykiatrisamordnare på SKR, men har också gjort mycket uppdrag för regeringen och socialdepartementet och socialstyrelsen. Alltså varit en väldigt tung person inom sitt fält i många år.
Och som jag förstår det från åklagarhåll så tonar man ner det här att gärningsmannen har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen.
Ja, som man bedömer det nu, man fortsätter titta på det i utredningen, men som man bedömer det nu så ser man inte det som kopplat till motivet, utan det ska vara riktat mot svensk psykiatri på något sätt. Psykiatrivård, man säger också att gärningsmannen var på narkotika påverkad och lider av då
psykisk ohälsa.
Jag tror att det är eventuellt ett för milt ord i sammanhanget. Och det var ju intressant igår. Vi blev ju då nyhetsreporter igår och arbetade med detta. Och den här kopplingen till NMR blev ju, alltså Nordiska motståndsrörelsen, blev ju känd ganska tidigt. Och det har ju varit så många år i Almedalen de senaste gångerna att nazisterna har varit väldigt synliga och kommit och stört seminarier, följt efter vissa tongivande politiker och bara synts. Alltså de har ju ibland haft liksom en plats och så också.
Ja, och under några av politikertalen tidigare så har ju det dels varit ett så att säga inslag i publiken, väldigt visuellt och som absolut kan kunna uppfattas som hotande. Men också så har det ju varit vid några tillfällen, alltså störningar. Folk som har skrikit under talen. Mm.
Men så har det ju inte varit i år.
Nej.
NMR har ju inte varit synliga i Almedalen i år. Och det har ju inte varit den typen av störningar under tal eller liknande.
Nej. Och det kan vi säga nu, för nu har ju faktiskt alla tal varit. Det är ju, samtidigt så är det ju också så att det här dådet alldeles oavsett ju påverkar den här veckan och dess idé om att politiker och allmänhet eller höga människor högt upp i hierarki och människor som jobbar på en helt annan plats går omkring öppet sida vid sida, sitter i samma seminarier, att det går att gå fram till statsministern och prata. Hela den där undantagstillståndet som Almedalen utgör. Det här är ju, hur man än vrider och vänder på det, ett slag mot det.
Ja, och Ing-Marie Wieselgren är väl just, hon personifierar väl faktiskt det där Almedalen. Alltså en expert, en tjänsteman som kommer hit för att dela sin kunskap. Jag tittade på hennes seminarieschema igår och det var ju bara, det gick i ett hela dagen där hon var ute och talade om barnrätt och andra saker.
Så man får väl se helt enkelt vad effekterna av detta blir framöver. Men direkta effekter fick det ju på talen. Det var ju Annie Lööf som talade på kvällen igår.
Mm. Annie Lööf fick ju ställa in mycket under dagen för att hon skulle börja sin dag ganska direkt efter eller i anslutning till den här händelsen. Men hon höll sitt tal som planerat, det skrevs om såklart. Hon kom ut, det brukar ju vara väldigt peppigt inför partiledartal. Och Centerpartiet brukar faktiskt vara de som är nästan mest sådär, för att Centerns ungdomsförbund brukar vara väldigt peppiga. Det brukar vara musik och så brukar det vara ett förband som ofta är ungdomsförbundsordföranden. Men så var det inte inför Annie Lööfs tal, var det helt tyst och ingen som gick upp och presenterade henne. Utan hon klev upp själv, svartklädd, och inledde förstås med att tala om det som hade hänt.
Ett allvarligt knivdåd har ägt rum idag. Bara ett stenkast härifrån. Det är svårt att hitta orden. Det är svårt att stå här. Det är omskakande. Alla svåra tankar går till henne, hennes familj och vänner.
Hon höll ju inte någon tyst minut, men hon bad alla samla sig en liten stund. Och sen var det ju ett tal som dels präglades av det, men som inte var jättefyllt av liksom angrepp på politiska motståndare och polemiskt. Det Nej, kanske de hade tagit bort, det vet
var,
man ju inte.
Jag har faktiskt inte hunnit fråga om det, för att det var ju väldigt okonfrontativt, som du säger. Det var också kort, talet. Det var ovanligt kort. Det var bara 30 minuter, lite kortare.
Ja, jag tror att jag var på 20 minuter.
Det var kort och konfliktfritt. Sen passar ju det ganska väl in i den här Annie Lööf som ska vara den samlande kraften i, och den seriösa och den som står för breda överenskommelser och så vidare. Så det kanske var tänkt att vara så i vilket fall. Men det kändes lite konstigt att vara. Man är ju ändå van vid den mer konfrontativa Annie Lööf som hon var när hon var ung.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och det är annat i innehållet som förvånar, som inte måste ha en koppling till det här, men det efter då själva inledningen så gjorde hon ju en övergång från det här våldsdådet till kriget mot Ukraina. Och det är ju, ja, det är inget konstigt, men det var en ganska lång passage och det då låg liksom i topp. Inte en typiskt centerpartital. Och hur hon sen fortsatte att prata om, vad var ämnena? Det var liksom mäns våld mot kvinnor, klimatbistånd, hbtq-dåd, abort i USA. Alltså jag sa ju i förra podden att Johan Persson höll något slags klassik-liberalna-tal, men det här var ju ännu mer klassik-liberalna på något sätt.
Men det lät ju som Birgitta Olsson.
Ja, det är det tal hon aldrig fick hålla för att hon aldrig blev partiledare. Det höll Annie Lööf igår.
Det är ju kamp om mittenväljarna, och Johan Persson har ju verkligen tagit upp den kampen. Den fanns ju inte riktigt på samma sätt innan.
Nej, det är sant.
Och nu ska de båda låta folkpartistiska.
Ja, och det är ju samtidigt, det är ju inte så att de kritiserar Liberalerna särskilt mycket. Alltså den starkaste av liksom one-liners av angrepp på andra partier var ju liksom kängan mot Ebba Busch.
Ja, och det var ju den lanserade hon, alltså den drog hon utan känsla. Hon klev liksom kvickt över den, hon väntade inte in skratt. Hon ville inte, men i Ebba Buschs tal så vände hon sig väldigt tydligt till centerpartistiska väljare och sa, är ni besvikna på Centerpartiet så kan ni komma till oss. Och så skulle hon då citera Torbjörn Fälldin. Men detta var ju precis när hon hade teknikstrul, så att hon kunde inte se vad det stod, och så skulle hon gå till sitt pappersmanus och så hade hon tappat bort sig, så då fick hon fråga vilken sida är jag på. Och sen så sa hon någonting, försökte hon skämta bort det med att säga att ja, men hon var inte ens född när Fälldin var statsminister. Och då när Annie Lööf talade om sitt engagemang för landsbygden och bönderna och jordbruket, så sa hon, för att landsbygd för oss är hembygd, för att vi inte behöver läsa innantill, för att citera Torbjörn Fälldin. Och så pratade hon lite om hans köksbord också, men...
Ja, men och den var väl, den var ju ändå rolig, det får man väl säga. Annars så tänker man ju mest, men du gillar inte den, eller du tyckte att hon höll den för nedtonad?
Nej, jag tror att hon gjorde det mycket medvetet för att hon inte ville. Det var ni som förstår, men jag tänker inte liksom låta er stå här och hånskratta åt Ebba Busch.
Men man får ju säga också att Annie Lööfs erfarenhet ju ändå kom igenom i hur hon hanterade hela den här situationen. Och det tal hon höll, det var väl inte ett fantastiskt tal, men det var ju heller inte liksom, det hade ju kunnat bli dåligt på så många sätt.
Nej, men jag tyckte, och jag håller med dig om att den erfarenheten syntes. Det slumpade ju sig så att hon på något sätt fick hålla talet till nationen efter den här händelsen. Och hon, jag tyckte ändå att hon fyllde de skorna relativt väl om man jämför med dagens tal, som där Per Bolund och Märta Stenevi ju gick upp och skulle göra samma sak. Då hade det ju gått, när Annie Lööf höll sitt tal hade ju dödsbeskedet ännu inte kommit. Då, det kom ju precis efter.
Just det.
Så det blev liksom ett liknande tal. Och de som ändå ganska nyligen har suttit i regering tyckte jag inte fyllde den rollen lika väl.
Igår skedde ett ohyggligt våldsdåd här i Visby när en man högg ner en kvinna mitt på öppen gata. För oss alla så är det här en sorgens morgon. För Ing-Marie Wieselgrens familj och anhöriga och nära och kära så är det här också första morgonen utan henne.
De hade ju det som en, de gjorde ju det som en duo först och hade en tyst minut och sådär.
De talade väldigt länge, tänkte jag.
Ja, innan Per Bolund sen fick börja själva sitt tal.
Mm, de hade ju gjort på samma sätt. Ingen musik, ingenting av det här festliga. Och sen så hade de bytt ut liksom, miljöparti-backdroppen mot ett brinnande ljus. Så citerade de Ing-Marie Wieselgrens tankar för dagen.
Men sen i Bolunds tal fanns det egentligen, då tyckte jag att han var ganska frikopplad från den här händelsen.
Mm, han hade ju tvärtom ett jättelångt tal. Han hade ju bara lagt på några delar, en början och ett slut. Men jag satt och läste hans tal medan han höll det. Man brukar som journalist ofta få talmanuset för att det är till ganska stor hjälp när man ska skriva eller prata om ett tal. Och han följde inte manus, de hade gjort om. Det fanns till exempel en attack på Moderaterna där han, som han tonade ner betydligt och sa, pratade lite mer allmänt om högern och sådär. Det fanns också något annat ställe där han mildrade språket.
Om man tittar på båda de här partierna så är det ju spännande att båda faktiskt är krispartier nu för tiden. Centerpartiet har ju mer eller mindre halverat sitt stöd i opinionsmätningarna på ett år. Alltså Miljöpartiet krisar väl inte mer än vanligt, men ligger ju under 4% spärr i alla mätningar utom en som nyligen publicerades. Och man kan ju fundera på, det har vi pratat tidigare om i podden, Miljöpartiets frånvaron av panikkänsla kring Miljöpartiet, att de verkat så passiva i talet och under deras halvdag då här. Fick man någon känsla för om de har de lite panik eller så att säga krisinsikt om hur situationen är?
Alltså, Bolund hade ju en oväntad självdistans. Han skämtade ju lite om sina låga opinionssiffror och sådär. Men talet var ju till stor del en vädjan om att låta oss vara kvar i riksdagen. Och sen ett bevis för, eller försökte han då argumentera för att varför han var den enda som visste något om klimatet. Det var ju ett klimat- och miljötal där han berörde klimatet ur så många aspekter som liksom man kan bara räkna upp.
Redan idag med 1,2 graders uppvärmning svälter människor runt om i världen efter uttorkade skördar. Människor dör av värmeslag i allt svårare och allt vanligare värmeböljor.
Av talartiden så måste ju lätt 80% varit klimatrelaterade.
Ja, men och att det var så här, det var inte liksom en passage där man staplar lite saker på varandra, utan det var en om skogen, det var en om teknikutveckling, det var en om havet.
Absolut.
Det var blåbärsriset som är på väg att försvinna. Det var
det verkar ju som att de har blivit lite inspirerade av Johan Persson, för det som ändå varit, förutom att det är killen vid grillen och att han ställer upp på allt som någon
du vet att någon på Liberalerna får höjd lön varje gång
det är Liberala ungdomsförbundet. Det är han viceordföranden, tror jag, som har myntat det. Det är han som blir jätteglad när jag säger det. I vilket fall, det som liksom ändå varit bärande argumentet i Liberalernas uppgång har ju varit liberalt maktskifte. Utan oss blir det inte en ny regering. Och sen kan man ju tycka att det är ett ganska svagt argument att ha för att rösta på ett parti. Alltså, ni kan skita i vad vi tycker. Ni kan strunta i ifall våra företrädare skulle typ bryta mot lagar och sånt. Men utan oss så blir det faktiskt inget maktskifte. Då kan man ju lägga ner verksamheten. Men Miljöpartiet har ju anammat precis samma argumentation. Per Bolund sa ju, utan Miljöpartiet i riksdagen så blir det den mest konservativa regeringen som Sverige någonsin har haft. Går att diskutera. Och han hade väl någonting till, liksom, utan oss så blir det SD.
Det blir en blåbrun regering utan oss, han. Men ja, och jag, alltså jag funderar lite på det där, för han ägnade sig ju en, alltså man tänker så här, Miljöpartiet är nu i en position där de står ganska ensamma med sitt klimatengagemang. Vänsterpartiet går i en annan riktning, alla talar om sänkta bensinpriser. Det finns ju ett utrymme för Miljöpartiet här att ta och vara ensam om och ha trovärdighet i, framförallt. Det är ju en fråga där de faktiskt fortfarande har väljarnas förtroende. Han försöker ju det, han kritiserar ju sina tilltänkta då samarbetspartners, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
För att de inte tar klimatfrågan på riktigt allvar.
Nej, men för bristande ambitioner. Men han gör det i samma del av talet där han också målar ut den stora skräcken, den blåbruna konservativa regeringen. Och då undrar man ju med vilken trovärdighet ska han kunna sätta tryck mot Magdalena Andersson i de här frågorna? Hur ska han kunna säga så här? Vet du, Magda, om du inte driver igenom den mest ambitiösa klimatpolitiken någonsin och slutar öppna gruvor, så kommer jag... Ja, vad kommer du göra då, Per Bolund? Ska du släppa fram? Alltså, han låser ju in sig själv.
Ja, det gör de ju alla där. Som har kvar beröringsavstånd till Sverigedemokraterna.
Skulle ju Daniel Heldén säga, som satt i publiken.
Vad skulle han säga? Nu pratar jag över dig. Säg igen.
Han skulle säga att en mittenposition är mer effektiv för att få igenom sin politik. Sen skulle de ju då, nu ska jag inte spela upp en hel Miljöpartiteater här, men då skulle de ju säga att på riksplan är det helt omöjligt. Men de har också varit ute idag i vår tidning, Per Bolund har blivit intervjuad av Fredrik Mellgren och sagt att Stockholms, alltså den mandatperiod man har sett i Stockholm och det man har gjort där, det samarbete man haft där, tar man avstånd från. Alltså man vill inte se den typen av samarbete efter nästa val. Man vill inte, och framförallt, alltså, det här tänker jag tyder på en viss nervositet i partiet. Och man är stressad över de här utförsäljningarna som har varit av offentliga lokaler och annat i Stockholm som man har fått mycket kritik för.
Av det som inte var klimat så fanns det en liten välfärdsdel. Och det har jag, det är så här, allt som sades i den har jag ju hört på en socialdemokratisk partikongress.
Ja, men
alltså,
det...
Ordvalen, allt det lät så sossigt.
Mm. Absolut, det var inte Mikaela Valterssons miljöparti.
Men däremot så satt ju faktiskt Maria Wetterstrand på hedersplats längst fram.
Hon fick ju också en egen hälsning från scen. Det var ju också sossigt. Lisbeth är här. Lever inte Lisbeth längre. Men de brukar ju ofta börja sina tal så. Gör inte det längre.
Nej.
Är det sen Lisbeth gick bort? Om de inte behöver,
så är det
göra
kanske.
Det
men Ingvar Carlsson satt ju på hedersplats.
Ja. Absolut, men det var ju ingen sån, nu ska vi hälsa till alla hjältarna som de alltid gjorde förr.
Nej, men det beror nog på att själva den direkta kopplingen till Olof Palme är borta på det sättet. Men,
Jo, men Wetterstrand, det är ju tydligt att nu, hon kommer ju fram ibland när det går riktigt dåligt för partiet.
Det är det här som är så tråkigt i miljö- och klimatdebatten. Miljö- och klimatdebatten. Att man inte lyfter varandras styrkor och förslag. Utan att man försöker svartmåla.
Du sa ju att de liksom var ensamma, och det tänkte jag på. Det här var ju i torsdag dagstal. Det var ju redan på förhand så skulle det vara få människor. Och det var ganska få, eller det var lite folk. Men framförallt så gav ju det... Jag vet att du har skrivit en bok som heter Vi blev som de andra om Miljöpartiet. Men det man såg i Almedalsparken idag var ju vi är så annorlunda. publiken så här, fylld av atomkraft, nej tack, flaggor. Folk, det fanns en grupp som gick runt i varselväster som det stod nej till NATO på. Jag behöver inte fördjupa mig i liksom klädes- och utseendebeskrivningar. Men det här var ju, de är ju tillbaks, det fick jag känslan av när man såg det här talet. De är tillbaks till att vara det udda partiet. Det konstiga partiet.
Jo, men så kanske det är, fast vet du vem som inte var på det här talet? Under hela den här Almedalsveckan så har det ju stått en grupp människor på det som brukar kallas för journalistkullen. Ja. Där liksom bakom, vid sidan av scenen där journalisterna alltid står. I alla fall de som tycker om att stå där man inte ser någonting och liksom lite på avstånd.
Ja.
Vi står inte alltid där. Men ja, strunt samma. På den här kullen har det stått ett gäng. Jag skulle utseendemässigt beskriva majoriteten av dem som hippies. De har haft stora plakat där de har
framfört olika åsikter.
Man har inte känt att de kanske går ihop hela tiden. Men det ena är ju, du ska styra över dig själv, det ska inte riksdagen göra. Du ska ha makten, det ska inte riksdagen ha, typ. Sen är de ju mot islamism. Och
jag tror de är mot PCR-tester också.
Det finns någon 5G-känsla.
Absolut.
Och sen finns det också några med socialen har tagit mina barn.
Alltså det här är det du beskriver i en grupp konspirationsteoretiker och rättshaverister. Vi kanske måste notera det så att det inte här låter som att det är en miljöpartifalang.
Nej, men en blandad grupp. Men min poäng är så här. Förr i tiden hade de varit miljöpartister. Alltså när man tittar på... För grejen var så här faktiskt. Att, nu ska jag dra. Full transparens här.
Ja, visst.
En dag satte jag mig i parken för att vila lite grann och luta mig mot en blomkruka och kollar på min mobil.
Ja.
Jag hade en ganska kort klänning på mig.
Ja.
Så att när man satt där den här gruppen satt så kunde man, liksom, då kunde man se in i min klänning. Och då kom en av de här fram till mig för att klaga på det. För att han tyckte att det var...
Att det var vulgärt att han fick för mycket insyn.
Ja, men...
Det var inte så att han kom och påpekade snällt att så här, bara så du vet om
jo,
så...
Jo, det var mer så. Det var faktiskt mer så. Okay. Men... När han kom gående mot mig så tänkte jag så här, jaha, det är en miljöpartist som har läst min bok som vill säga, för det är ganska vanligt att de kommer fram och vill prata om
det. Han hade the looks
han
av en old miljöpartist.
Han hade ett så miljöpartist utseende. Men det, han ville bara råda mig att sitta på ett annat sätt. Men i alla fall...
Det var ju också konstigt, nej, men... ovanligt pryd miljöpartist eller konspirationsteoretiker, vad han nu är.
Men nu måste jag komma till poängen här. Men då visade det sig ju att det här gänget som alltså har stått på varje tal, de är inte ens på Miljöpartiets tal. De var inte ens där idag. Men på Jimmy Åkessons tal, då stod den här mannen och ropade ja! Typ nästan allting Jimmy sa. Och en annan av dem gjorde det på Ebba Buschs tal och skrek amen!
Du menar att tokdårarna har gått från Miljöpartiet till att bli från att vara Miljöpartiets kanske problem till att bli Jimmy Åkessons och Sverigedemokraternas.
Ja, men en gång i tiden hade de här varit miljöpartister. Det är helt övertygad om.
Okej, men är du ändå med på min spaning om vi tar bort den lilla faktorn tokdårarna, som naturligtvis är intressant, till de mer normala, men ändå tydligt egna.
Verkligen.
Alternativ, alltså det lyste alternativ. Mm. Över hela liksom publiken. Mycket för att många människor har åkt och därmed så blir så att säga koncentrationen av miljöpartister på Miljöpartiets tal blev högre än koncentrationen av socialdemokrater på Socialdemokraternas tal.
Men det lyste ju inte av alternativ i Per Bolunds tal. Och det förvånade mig lite faktiskt. Därför att jag tycker att alltså, efter att de har klivit ur regeringen så har de har fortfarande inte på den här tiden lyckats hitta sin oppositionsroll. Jag tycker att de har svårt att kritisera Socialdemokraterna, att hitta en bra nivå i det. De verkar väldigt ängsliga hela tiden, riskminimerande. Liksom vågar inte ta ut svängarna i någonting, upplever jag. Varken intervjuer eller utspel eller någonting. Och... Det var ju en väldigt stor del av talet som ägnades åt att beskriva sig som det ansvarstagande regeringspartiet som får saker gjort och som är pragmatiskt. Det var
jag vet inte om jag håller med. Alltså jag förstår vad du menar, men jag tror inte riktigt jag håller med. Och jag måste börja, jag läste en artikel idag i ETC tidningen etc. Som, där de hade intervjuat unga klimataktivister utifrån vinkeln nu får ju generation Greta rösta. Men de vet inte om de tycker det är värt att rösta på Miljöpartiet. Att Miljöpartiet är för icke-radikala. Så varför ska man ens rösta? Ungefär så. Och sett i en klassisk liksom, miljöparti-intern strid, Realos mot Fundis, så var ju det här talet ändå en rörelse mot Fundis, som jag tyckte var ganska tydlig. Alltså han hade ju på ett ovanligt sätt nu för tiden, på det sätt som liksom gamla Almedalstal brukade vara, så hade han ju mycket konkreta sakförslag. Han gick ju fram med kravet att man ska sälja SAS, till exempel. Det ska vara totalt stopp för storskalig trålning i Östersjön. Han gick fram med kravet på ett löfte om rekordsatsning på att sätta av eller skydda skog genom att betala för att den ska stå. Och han lovade också att man ska vaka som hökar mot Erdogan. Och inget av de här var ju liksom Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, miljöpartism.
Ja, jag kan säga så här då. Att Carl Schlüter är på min sida. Alltså i relationen, är Per Bolund tillräckligt radikal eller inte? Nej, men jag tycker så här, i ton tycker jag verkligen fortfarande inte att han har hittat... Jag förstår vad du säger om att han har sakpolitiska förslag. Jag tycker kanske inte de är mega radikala.
Nej, det kan men jag hålla med om. Jag överdrev lite.
I ton är han ju inte en oppositionspolitiker. Och det var han inte i det här talet heller. Sen var det ju liksom konstiga omständigheter. Carl Schlüter var i alla fall där med sitt barn. Det kanske bidrog till den där känslan du hade av att de var alternativa. Men han är ju Miljöpartiets... på senare år mesta Fundis. Han är ju inte kvar i
bland annat längre. Eftersom han inte är kvar i partiet. Det är ju själva det är definitionen på superfundis.
Absolut, men han satt ändå där ihop med en riksdagsledamot. Ja, han är ju i miljörörelsen. Men han tyckte det kunde göras mer. Han tyckte, hur ska man förhandla med regeringen när man har ju inget, liksom, inget utrymme, man inte har en så försiktig position, och vad ska man...
Ja. Jag köpte det.
Han tycker till den här teknikoptimismen.
Mm. Nej, men det jag vill låta är att trots då att fundisarna inte alls på något sätt är nöjda, så jämför man vissa delar av Per Bolunds tal med Annie Lööfs tal, så finns det ändå en konflikt som är väldigt tydlig mellan de här två krispartierna, som båda säger att de är gröna partier och som är väldigt intresserade och har liksom kärnväljare kring ungefär samma områden kring det.
Alltså, de var ju väldigt lika i tal. Alltså,
ja.
De pratade ju bara väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor. Det var väldigt woke.
Ja, det var samma båda. Så här. Vi ska vinna tillbaka samma kvinnliga väljare från Socialdemokraterna.
Mm.
Så kan man säga. Men om de nu klarar att komma in i riksdagen allihopa, så kommer de ju få konflikt om de gröna frågorna. Fast ändå Miljöpartiet inte är jättefundis, enligt dig. Och det köper jag. Du är ju auktoriteten på området.
Ja, men det är klart att de är mer fundis än Annie Lööf.
Ja.
Absolut.
Nej, men, till exempel så hade ju då Per Bolund ett skogsavsnitt som var tydligt präglat av liksom, det senaste årens skogsdebatt. Där Miljöpartiet har liksom fått intern kritik och blivit ännu hårdare och tuffare. Och då hörde jag Carl Schlüter i publiken ropa: bra! Ja, men om man lyssnar lite noggrannare så sa Bolund absolut ingenting om bioenergi, som är själva liksom den alternativa gröna idén, att vi ska hugga ner träd och använda dem till att göra energi för att slippa släppa ut och använda annan dålig energi. Annie Lööf däremot, hon hade uttryckliga formuleringar, till exempel vi ska fortsätta investera i svenskt biobränsle. Så där Bolund inte liksom inte nämnde ordet, men heller inte var emot det, så sa Annie Lööf vi måste göra ännu mer av det här som fundisfalangen i Miljöpartiet avskyr. Så redan där ser man ju att det finns en framtida konflikt. Och på samma sätt är det ju med energin i största allmänhet. Annie Lööf sa ju, och säger ju nu för tiden, hon sa så här: fördubbla svensk, vi måste ha ett verb. Hon har ett verb, ska, på något sätt. Vi ska, och så kommer citatet, Fördubbla svensk elproduktion. Vi behöver mer av all utsläppsfri energi. Hon rörs ju mot att vara positiv till ny kärnkraft.
Vad skulle Fälldin sagt om det?
Ja, vad skulle Fälldin sagt
nej, men om absolut.
Det?
Men,
vad skulle Alf Svensson sagt om det? Hur lång tid innan han ändras om det också?
Det är ju inget i de här dagarnas tal som gör att man känner att det är harmoniskt i det som Magdalena Andersson ser framför sig som sitt regeringsunderlag. Tvärtom finns det ju många konflikter här.
Om man tittar mer på energin och kärnkraften där så måste jag ge dig en poäng. För att fundisarna i Miljöpartiet hade ju velat att Per Bolund sa nu måste vi energieffektivisera och minska vårt energianvändande. Det är sättet vi tar oss ur den här jobbiga situationen.
Ja, återigen då, eftersom Carl Schlüter var den enda jag hann prata med. För vad säger man så? Han sa så här, varför säger de inte vi måste köra mindre bil?
Ja.
Vi förstår att ni har det jobbigt, men vi måste köra mindre bil. Men vi kommer då också se till så att det finns ett apotek, en vårdcentral och en mataffär och en lanthandel i varje by. Varför inte göra så istället, tyckte han. Det skulle de ju aldrig säga.
Absolut, och då är min poäng att även om Miljöpartiet inte har gått full fundis så finns det en rörelse i Miljöpartiet för att rädda det kvar. Så är det mer fundis. Och då ökar ju nu liksom konflikten mellan Centerpartiet och Miljöpartiet avtar inte. Den ökar och kommer öka mer. Det är prognos.
Nej, men jag förstår vad du menar i sak. Men jag tycker i retorik tar man ju inte ut svängarna i sin...
Nej, det är ju inte många av de här partiledarna vi har hört den här veckan som är folkförförare. Men den som är minst folkförförare eller populist eller liksom... förmåga att liksom köra över en publik och ta ett rum. Det är ju ändå Per Bolund.
Ja, så är det ju. Det är självklart. Men en annan sak jag har hört den här veckan i Visby.
Vad har du hört?
Jo, men Thomas Nordin själv på Expressen, vår favorit, han skrev ju om att miljöpartister har liksom värdiga till Socialdemokraterna, ni måste synas med oss, vi måste få göra utspel ihop för att få upp sina siffror då på det här liberalerna sättet, och Socialdemokraterna har inte velat det. Och jag pratade med en vad ska man säga, centralt placerad tung socialdemokrat och frågade om det här stämde. Eller pratade med flera sådana den där kvällen på Supper om detta. Och det var ju ganska tydligt att det är precis så.
Ja, innan vi åkte dit så träffade jag en minister som ju verkligen, när jag frågade, men ni förlorar ju nu. Om Liberalerna kommer in och Miljöpartiet inte gör det, då är ni ju stekta. Vad ska ni göra något åt det? Han bara, ja, alltså, det går ju inte att rädda någon som jobbar så bra för att de inte ska bli invalda i riksdagen.
Nej, men
han sa det som en hopplös uppgift.
Den jag pratade med sa, uttryckte sig till och med så här, Miljöpartiet är förgiftat. Vi kan inte synas med dem. De är förgiftade. De vill inte bli smittade. Men sen så sa den här personen också så här, men vi hjälper ju Miljöpartiet. Jag bara, jaha, på vilket sätt då? Ja, men du vet, vi öppnar ju gruvor. Vi skär ju ner på klimatbiståndet.
Vi är jättehemska, så nu borde de kunna ta alla som bryr sig om klimatet.
Vi har aldrig gett dem en så stor chans som nu. Men vad håller de på med? De säger ju ingenting. Ja, typ så.
På det sättet får man ju säga att det här talet ändå var ett svar. Som ändå var menat att gå i den luckan. Det handlade ju inte om migration. Det handlade inte liksom jättemycket om utrikespolitik och oro i närområde. Och liksom,
Fast det var ju inte heller formulerat på det sättet. Som så här, man hade ju kunnat göra en stor lista på allt som är hemskt med Socialdemokraterna och regeringen sen man lämnade.
Du tänker att de skulle kopiera i Sverige Jimmy Åkessons den här 100-listan.
Ja.
Vi har 100 dåliga saker som sossarna har gjort sen vi försvann. Vi måste vara med.
Ja, så precis. Eller någonting med lite energi i. Eller liksom skällt ut Nooshi Dadgostar. Det är det som de alltid säger. I förhandlingsrummet så ville de aldrig prioritera klimatet. Bara outa dem.
Det är, ja.
Ingen tar någonsin mina strategiråd.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Anna Careborg.